avsnittet innehåller reklam för Elementor Pro.
Dels det här med rörelse i foto. Kör inga stillastående poseringar gravid längre. Det gjorde jag ju bara i början. Kunna leverera ett galleri där det inte bara är stående bilder med en person i mitten. För då känner jag att nu har jag misslyckats. Jag vill inte göra det här längre. Nu ska jag kasta det här typ och göra det jag verkligen vill.
Hej fotopoddare och välkommen till veckans avsnitt. Jag är så himla glad att du tar dig tiden att lyssna på min podcast. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag passa på att be dig om några saker. För det första så skulle det vara toppen ifall du gick med i Fotopoddens Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade. Den heter Fotopodden och vi pratar foto och sådant där varje dag. Det är verkligen så himla roligt att få ett ansikte, eller vad man ska säga, på dig som lyssnar. Och man kan verkligen hitta likasinnade, prata om spännande saker och ha en jättehärlig gemenskap i gruppen. Så jag tycker du ska hoppa med där direkt om du inte redan är med. Sedan så tycker jag också att du får jättegärna gå in och gilla Fotopodden på Instagram. För det är på Fotopoddens Instagram och i Fotopoddens Facebookgrupp som jag lägger ut när jag ska podda med någon. Och det är där också man kan ställa lyssnarfrågorna. Och till sist så vill jag också tipsa om att Fotopodden finns ju som videoformat på YouTube. Så om du hellre vill titta på intervjuerna och avsnitten så tycker jag att du ska gå in och prenumerera där. Det blir verkligen något helt annat när man kan se avsnitten och jag kan säga att det är perfekt sällskap till när man redigerar. Så om du är en sån som gillar att kolla på video och vill ha på något mysigt i bakgrunden så tycker jag att du ska gå in på Fotopodden på YouTube och kika runt. I det här avsnittet så intervjuar jag Nadja som vi pratade om i avsnittet fick en blomstrande start. Jag upplever att hon nästan gick från 0 till 100 och bara blev superduktig direkt. Nadja fotar moderskap och beskriver sig som en kvinnostärkande fotograf. Och vi pratar om hur Nadja började fota. Vi pratar också mycket om hur det är att känna att man fotar någonting som man kanske inte riktigt känner sig hemma i längre och att ändra om sitt fotograferande. Utöver detta så märks det verkligen att Nadja har en egen podcast för jag tycker att det här blev ett så härligt och dynamiskt samtal. Vi pratar mer också om redigering, om varumärke, om att göra en bra upplevelse för sin kund och så mycket annat spännande. Så, här kommer min intervju med Nadja. Men hej Nadja och välkommen till Fotopodden.
Tack så mycket.
Vad roligt att prata med dig för du har ju också en podcast om fotografering så nu känns det lite som att jag är med i er podd.
Exakt, vi poddar ihop typ. Nej, så roligt. Men
för de som inte känner till dig, vill du berätta lite vem du är och vad du fotar?
Ja men absolut, Nadja heter jag och är fotograf på By My Sony. Och jag brukar kortfattat säga att jag fotar mothers and lovers. Har utgett mig för att vara kvinnostärkande gravidfotograf från början. Men nu så fotar jag även lite mer intima bröllop blir det också.
Ja, vad roligt. Och hur länge har du jobbat med foto?
Ja, vad är det nu? Det var jag kände där vid pandemin när den startade att det var en bra tidpunkt att starta företag. Så en 3 år är det nu, 3,5 ungefär.
Ja, för det tycker jag är en intressant sak med dig att om man tittar på många så känns det som att, jag menar, att det tar lite tid. Men jag upplever verkligen att du började och blev väldigt duktig på foto väldigt fort. Så vill du berätta lite om det? Har du haft något fotointresse innan eller hur har det gått till för dig?
Ja, absolut. Tack snälla och först och främst. Jag vet inte, jag brukar säga att jag har en dum i huvudnerv från farsan och morsan. Så det är väl lite så här när man väl bestämmer sig för något att man går all in i det. Från första början så kan man väl säga att jag jobbade på Apple. Och där älskade jag att utbilda om just iPhone-kameran. Så det var så det började. Tyckte det var jätteroligt. Och jag hade en kollega på Apple som Peter Magnusson som är jätteduktig på foto och han lärde mig lite så här horisonten och hur ska man tänka med placera där man fotar och sådär, lite grunder.
Just ja.
Så på den vägen fotade jag lite så här på resor typ. Och sen så bara fick jag flippen och nu köper jag en fullformat och då gick jag all in.
Ja, jag känner igen mig det. När folk frågar mig om hur jag började fota så är det verkligen så här. Ja, men jag satt i min säng och så fick jag en blixt i huvudet när jag såg en bröllopsbild på Facebook. Och bara, jag ska börja fota bröllop nu.
Ja, men det var ändå att du visste att du ville fota bröllop. Alltså att du...
ja, men från början var det det. Och sen så fick jag liksom nästa så här, aha-upplevelse. Ja, men jag ska fota bebisar. Ja. Nu! Hur gör man?
More babies!
Hur gör man det då för att gå all in och lära sig fota? Vad gjorde du?
Jo, men jag... Dels så var det via Emily Bernborg som jag... Mm. Hon hade någon så här fotokursgrunder som jag började med. Och det var väl det som kickstartade. Och sedan... Alltså, ta jävligt mycket fula foton för att lära sig att vad som funkar och inte funkar, liksom. Ja. Så det var väl mycket så här, testa. Alltså, jag kommer ihåg hur jag tog med mina vänner till Botaniska här i Göteborg och skulle fota körsbärsblomningen med dem. Ja, inte jättevackert, men man börjar ju. Och på den vägen blev det liksom att man börjar utforska lite. Mm. Och sen är det ju, alltså jag lär mig ju fortfarande massa idag. Jag är ju...
Ja, herregud.
Gud, jag är absolut inte den bästa fotografen eller tekniskt bästa fotografen på något sätt. Väldigt långt ifrån skulle jag säga. Men det är väl inte det jag har sålt in så mycket att jag är en tekniskt duktig fotograf, liksom.
Vad är det du jobbar med då om du säger att du inte är så... lägger tyngden på det tekniska?
Men, nej, men mycket... Alltså för mig har det från start varit, jag brinner mycket för kvinnofrågor, så för mig har det varit jättemycket att få kvinnor att må bra och känna att känna att de mår bra i sig själva. Så det var väl, alltså att jag hade nöjda kunder från start som rekommenderade mig, och kanske inte för att jag hade bästa fotorna, men just för att de fick en bra upplevelse och bra känsla från start. Så mycket paketering med hur liksom upplevelsen skulle vara, var det jag hade fokus på. För jag visste ju att jag hade ju inte, man kunde ju fota helt okej, men det var ju inte det som var min, nu är min katt, ni har det bakom.
Just det.
Men så det var inte liksom fotorna i sig jag sålde in, utan det var verkligen en upplevelse jag sålde in från start, liksom.
Mm. För när man tittar på dina sociala medier och din hemsida och så känns det ju som du säger att du jobbar mycket med en helhetsupplevelse på något sätt för kunderna.
Absolut. Det är väl det är ju alltså verkligen så att jag vill att det ska vara nära kontakt med dem jag har. Så från start så är det liksom från första mail till att det är liksom en surprisegåva på posten, till att det blir en upplevelse på plats, till att de får julkort, till att alltså det ska vara konstant kontakt, så att man släpper inte de man har, utan man bygger verkligen relation med existerande kunder. Och det är ju oftast det är ju enklare att sälja in också till varma kunder än kalla kunder, så det har verkligen varit fokus att det ska vara en bra upplevelse, så att oavsett hur bilderna blir så ska man fortfarande rekommendera för att man kände att det var en bra upplevelse.
Jag tycker det är så spännande, och det är därför jag tycker det är så kul att prata med andra fotografer, för det känns verkligen som det är ditt sätt och ett sätt, och det funkar ju jättebra för dig. Medan jag tänker när du pratar att så här, oj vad jag har ett... Det känns som jag gör typ tvärtom, fast jag är ju också jättemån om mina kunder och liksom pratar jättemycket alla. Och det är klart jag är supermån om att de ska ha en jättebra fotografering. Ja. Men för mig är det snarare typ så här, jag vet hur nervösa mina kunder kan vara, och genom att liksom... lära mig det tekniska eller liksom, mitt fokus är verkligen så här, riktigt bra bilder så bra jag bara kan. Det är klart allas fokus är till viss del, men om man lägger tyngden där så tänker jag att det i sig är stärkande, liksom att så här, för många säger att bilderna blir mycket bättre än vad de hade förväntat sig, eller kan jag ser jag ut så där eller oj det här vi.
Och det är ju en del av upplevelsen också.
Precis. Ja. Jo, men samtidigt att jag vet inte, för mig känns det väldigt så här, jag har ju kunder som återkommer och som jag har väldigt goda relationer med, men jag har ju också många som så här, ja men du kommer fota det och var nöjd och så, hej då. Eller så ses vi igen, om det kommer till barn kanske.
Så. Let's hope for another kid. Nej, men det är väl det som är så kul med, alltså, typ, eller också så här, man som jag kan känna så här, att man ibland ser man lätt på fotografer och hur de gör, och så tänker man att jag måste göra, det är så här man gör foto, eller det är så här precis. Det funkar. Och bröllop kan ju vara ett så här klassiskt exempel med att man måste, att man känner att ja, men okej, man har provfotografering, har alla, då måste nog jag också ha det. Och det tänkte jag också, och sen bara, fast jag känner inte att jag behöver ha en provfotografering, varför har jag det, och tog bort det. Och det är ju just det här att man får hitta sitt sätt som funkar. Och för vissa är liksom, ja, men för vissa är provfotografering jätteviktigt, medan för vissa är så här, men gud, jag har ingen kontakt alls med mina brudpar, och sen ses vi och det blir skitbra. Så det är ju, man får hitta sitt sätt som funkar för det.
Ja, men det är det som är så kul, för på något sätt i föregående avsnitt så poddade jag och pratade med liksom att foto är oändligt. Man kan göra det till vad man vill, både liksom genrer och utforma det på vilka sätt. Och det är det som är det fina med att vara egenföretagare.
Ja, och det är ju mer unik man, alltså ju mer man vågar gå sin egna väg, desto mer kan man ju sticka ut. För vi är ju väldigt, väldigt många fotografer.
Ja, men verkligen.
Och vi behöver ju inte vara konkurrenter, utan det är ju... Om alla har sin egna grej, så är det ju liksom, ja, men då kommer man ju inte, då går det inte att jämföra en med andra, för att ja, men jag gör inte det hon gör, för jag gör det här. Och då är det ju enklare också att kunna motivera sitt pris eller motivera sin tjänst och så.
Jag tänker på, du nämnde att du hade dina kompisar där i botaniska, skulle fota körsbärsblommor, och du liksom hade din så här, nu kör vi. Men också gick du den här grundkursen. Mm. Och hur gjorde du sen för att börja få betalande kunder då?
Så jag... kan väl säga kort och gott att jag kommer från, jag pluggade då samtidigt event och marknadsföring, projektledning.
Just det.
Och där lärde jag mig ju vikten av varumärke. Så det var från start att jag hade väldigt tydligt framför mig vad jag ville göra. Och jag kommer ihåg så här, när jag, vi hade något så här, ja men, jag var upp ett samtal typ med, det vill säga Golden Hour, att de hade någon så här coaching samtal typ.
Just där det, man alltså grupp, i Emily liksom. Bandboys
precis,
kurs.
Exakt. Ja. Så då var det något sånt öppet samtal. Och så kommer jag ihåg att jag var så här, bara, alltså jag tänkte att jag ska säga att jag är kvinnostärkande gravidfotograf. Jag vet inte ens, kan man säga det, eller låter det helt, helt knäppt? Och så bara, nej, men det låter spännande, kör. Och då var jag, ah, okej, men då testar jag det här. Jag vet inte om det här kommer gå åt helvete eller om det kommer gå bra liksom. Och började då med paketering, hur jag skulle lägga upp det. Och då var det också viktigt från start, när jag hade, för jag gick all in på model calls direkt, så jag bestämde att ha 10 stycken. Och de här var, ja men, viktigt var liksom mångfald. Det skulle vara olika typer av liksom kroppar, olika typer av kvinnor. Och för det är också en, något som ligger varmt om hjärtat för mig, med mångfald och så.
Just det, inkludering och representation och så.
Exakt, så på den vägen. Och då började jag med dem, eller efter det så började ju, för alla de portfolioplåtningarna jag hade, de skulle få som en riktig fotografering. Så det skulle inte vara bara att vi såg så fota, utan de skulle få samma upplevelse som jag ville ge till kunderna. För att sen få in recensioner, och då även på den vägen rekommendationer. På den vägen blev det att jag började få in kunder också. Så på den vägen blev det.
Det känns ju roligt, för det känns som du verkligen, många kanske halkar in på typ företagande och fotografering lite på ett bananskal, men det känns som du verkligen har varit medveten i din planering kring bygga varumärke och starta upp där.
Ja, men det var, ja men absolut, det var jag. Sen hade jag ju inte som tanke att jag skulle bli fulltidsfotograf, utan min tanke var så här, får jag in en i månaden, det är mitt mål. Jag ska, för jag pluggade, så jag hade ju inte, alltså det är skillnad där man, ja, men, kanske förälder och man har ett annat jobb samtidigt, och så här, det blir svårare, man har inte samma förutsättningar, men jag var ju student och visste att gött, jag har lite inkomst att luta mig tillbaks på, och så kan jag se vart det här leder, och på den just vägen det. Så blev det att jag började få in fler och kände, ja men nu kör jag liksom.
Så när gick du på heltidsfoto då?
Så det var ungefär 1,5 år sedan nu som jag började köra heltid. Sen har jag haft lite så här, bara för att jag tycker det är kul, att jag har tagit emot lite sidouppdrag och varit produktionsledare på Warner Bros. Och varit på någon byrå och sådär. Men då har det varit, då har det varit projektanställning.
Just det.
Så olika projekt som varit roliga. Men annars har det ju varit företag som är fokus liksom.
Ja, vad kul. Ja. Och ändå roligt så här, starta en pandemi och sen komma. Levande höll på sig. Gud, vad hemskt.
Ja, men det var ändå rätt sätt att...
egenföretagare hel och hållen ur det.
Ja, och det var ju ändå rätt. Alltså så här, det var ju många som blev gravida under pandemin. Ja. Så det var ju ändå, hade man börjat med bröllop hade det ju varit kämpigare. Alltså, ja, då hade precis. Det ju varit svårt. Men nu var det ändå gravida och alla blev ju på smällen under pandemin, kändes det som. Så.
Ja, och jag upplevde att jag hade jättebra år under pandemin för att det känns som att folk kunde lägga pengarna på fotografering istället för exakt. På resor och sådär. Så det känns ju som, vi har ju lite samma målgrupp och båda, ja. Det kanske var lite fördelaktigt jämfört med många andra
genrer
och så.
Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och det är ju alltså så här, som sagt, med förutsättningar. Det beror ju på, alltså nu vill jag inte att det ska låta som att det är svinenkelt och det bara så här, men man vill ju också veta att det var ju många vakna nätter som man satt och lärde sig redigering och satt och så här. Så det är ju inte heller att man bara plockar upp en kamera och så var det klart, utan man har ju också suttit x antal timmar framför Lightroom och gjort fula bilder också.
Ja, alltså det, jag vill inte ens tänka på hur mycket tid som man har lagt in i detta. Nej, men alltså, det är nog inte bra att tänka på det.
Nej, alltså herregud. Men hur mycket brukar du lägga nu på fotograferingar? Om du liksom,
per kund?
Ja, i redigering liksom.
Alltså jag satsar alltid på att göra så bra bilder som möjligt i kameran. Mm. Sen kan det vara av olika anledningar, typ så här, bebisen var jättemissnöjd eller så här, att det är av olika anledningar eller så här, jag var trött en dag och fixade inte min bakgrund typ så. Men jag, just redigering kan det väl ta mellan 30 minuter om det går ju väldigt snabbt till, alltså på typ 10-15 bilder till ja alltså upp till en timme, och, men häromdagen satt jag i 2,5 timmar men då var det ett väldigt stort galleri och en bebis som ja, men var väldigt liksom så rödflammig. Så jobbar jag.
Ja. Nej, men det är ju också, så, ja. För det känns som att med studio också så är det ju skönt att kunna, alltså du vet ju ofta setupen som du har.
Precis, så men det hänger nog på hur mycket jag slarvar och inte typ så här, har jag tagit bort skräp på bakgrunden eller jag vet inte, hade någon mjällen? Ja. Olika faktorer som så här, kan, ja, som inte man tror man styr över det mest i en studio, men kanske inte exakt allt.
Nej. Nej, det är klart.
Sen är det väl också mina bilder, jag gör ju inte mycket redigering när det gäller färger eller toner eller sådär, utan jag har ju ganska så att det ser ut som det gör, eller vad man säger. Ja. Så det är ju mer snygga till saker som jag sysslar med på något sätt.
Men det är skönt med arbetsflödet då. Det går fort liksom.
Ja, precis. Och så, ja, men man blir ju snabb. Men det är roligt det du säger om att göra fula bilder, för att jag har ju börjat nyligen med fotoproduktfotografering.
Ja, just det.
Och alltså jag tycker ändå att mina bilder nu är bra jämfört med om jag kanske inte hade fotat något annat innan. Men det är ju ändå så jobbigt att inte liksom vara där man vill vara.
Ja.
Alltså så här, jag vill vara bättre.
Ja. Man har en bild av vart man vill och så blir det inte så liksom. Ja.
Så jag vet inte, det har fått mig på något sätt att vara ödmjuk igen för vad det är, speciellt när man är lite ny på någonting.
Ja, absolut. Ja, och att så här, det är ju, jag tror att vi kommer alltid som fotografer, kollar man tillbaka ett år så kommer vi alltid bara, what the hell har jag gjort här? Ja. För vi utvecklas ju hela tiden.
Precis, men det är ju det som är bra. För om man bara hade så här, nej men varenda bild jag tagit de senaste 10 åren är underbar, då, då kanske man inte har utvecklat så mycket alls.
Då är det som är fel.
Sen har man ju alltid några så här favoriter som jag har fortfarande bilder för typ 5 år sedan, så jag bara, med den här tycker jag fortfarande jättemycket om, eller den här är jättefin utifrån de förutsättningarna jag hade då eller sådär. Så,
ja, men det är så här, man plockar på sig, jag vet en sån enkel grej som typ hudtoner. Det var ju någonting jag inte alls tänkte på i början. Det var så mycket fokus på liksom miljö och bakgrund och vad var det för liksom färger på allt runt omkring. Att man glömde lite så här, jag menar, att man sänkte gul i bott för att man inte ville ha så mycket gult, och så liksom påverkade det håret på personen eller sådär. Men sånt tänkte man ju inte på, utan det var ju någonting man lärde sig med tiden. Så det är ju kul att se när man upptäcker sådana saker också i en redigering. Alltså, men det finns fortfarande saker att bli bättre på.
Gud ja. Jag brukar tänka på det som att jag tränar mitt öga. Alltså i början så är man så, man har så många olika delar att man inte kan hålla koll på allt samtidigt. Att man ser kanske inte några misstag i posering, för man är så upptagen om man tittar på ljuset eller vad det nu kan vara. Och att det är lite samma sak hela tiden. Att nu har dina och mina ögon blivit så här utvecklade. Men ja, att det fortfarande går att träna till sig så mycket mer.
Ja, men verkligen. Och bildspråk är ju verkligen inte bara färger. Utan det är ju ett uttryck i bilder och allt, allt runt omkring också. Och det är ju så skönt som du säger, just att i början har man så mycket fokus på kanske hur är ljuset, till att man kan börja släppa hur man hanterar sin kamera eller hur allt det här, utan då kan man bara ha fullt fokus på att men nu ska vi skapa levande foton och vi ska skapa den här känslan och bara fullt kommitta till det liksom.
Lite typ som när man lär sig köra bil, att det börjar när man så himla så här bromsar jag den här kopplingen och sen så när det är lite mer automatiserat, då kanske man kan så här njuta lite av att så här småprata med någon bredvid eller lyssna på en podd i bilen.
Exakt. Mm. Alltså gud, avståndtimme, jag tänkte på det typ när jag körde bil häromdagen. Jag bara, jag är väl ändå vuxen nu. Jag kan köra utan att tänka på hur jag växlar. Mm. När man börjar och bara, som du säger, fullt upp med allt liksom.
Ja, verkligen. När du fotograferar, när blir du riktigt nöjd med en bild? Vad finns med i den då?
Oj, vilken spännande fråga.
Mm.
För mig är det nog att man ser personen vara sig själv fullt ut på något sätt. Alltså så här, visst, ljus och miljö och sådär är jättefint att få till också. Men det känns som att något jag verkligen har senaste året försökt öva mycket på och bli bättre på, det är just att dels det här med rörelse i foto.
Mm.
Kör inga stillastående poseringar gravid längre. Det gjorde jag ju bara i början. Nej. Utan nu är det mycket mer berättandet i fotot. Så för mig är det väl att kunna leverera ett galleri där det inte bara är stående bilder med en person i mitten. För då känner jag att nu har jag misslyckats. Eller så här, nu har inte jag gjort det jag har haft som mål. Så inte att det är något fel på det. Det är bara att för mig så har det varit att jag vill utvecklas inom att skapa mer berättandet i, mer berättande i foton. Så att personerna är sig själva fullt ut. Det är väl det som är ett bra foto för mig. Liksom.
Mm. Hur gör du då för att få reda på liksom, hur personen är?
Dels så har jag ju många som hör av sig har ju, en del kommer ju från Instagram och de har haft mycket kontakt där. Och inte att man alla känner någon via Instagram. Men de uttrycker själva att de tycker det känns som att de känner mig. Och det gör ju att det blir mycket enklare att jobba med, för att det blir inte den här muren att aldrig ha pratat och sedan så ses man och fotar. Sen har jag ju ett planeringssamtal med alla mammor. Och samma sak med brudpar såklart. Och något som också gör mycket är väl att hela tiden guida och ge actions mer än poseringar. Alltså att så här, om de ska göra något, jag brukar säga, tänk att jag filmar och att jag inte fotar. Just för att de ska fortsätta att röra sig hela tiden.
Ja, just det.
Så det tycker jag har hjälpt mycket för folk att släppa, att bara liksom röra sig och hitta sig själva i rörelserna liksom.
Ja, men precis. För jag tycker det är roligt, för jag som har följt dig lite, jag tycker det känns när man tittar på dina bilder som att du har gått lite mer från, kanske har lite mer fluffigt och vad ska man säga, mjukt och rosa till lite så här, inte råare, men liksom lite annat, lite mer, några avklädda bilder, lite mer jeans eller lite mer mörkt eller sådär, att det ändå håller på att omformas lite grann.
Ja, men det är helt rätt, och det är ju läskigt, alltså så här, att ha ett koncept som funkat till att så här, jag vill inte göra det här längre, nu ska jag kasta det här typ och göra det jag verkligen vill.
Vad roligt, men jag måste bara säga, det är ju nästan exakt så det var för mig också.
Är det sant?
det är lite kul för jag har ju också gått Emily Bernborgs kurs i början och också fotat mycket så här motljus och sånt, och sen så kände jag ju helt plötsligt att så här, oj, det här passar inte riktigt mig längre, även om jag på ett sätt älskar det, tycker det är fantastiskt. Och så började liksom, gjorde en helomvändning och började fota i studion istället.
Ja, men det är väl det som är så bra, och att våga ta det steget. Och det är skitläskigt, för här har jag en inkomst och jag vet att jag får kunder på det. Men att så här, man sitter och skapar det och känner att det är inte det här jag egentligen vill. Och att börja visa upp det man vill fota. Och det är ju, alltså många vill ju ha de här ljusa motljus och så. Och jag älskar
precis,
motljus.
Precis, det är ju en väldigt populär stil av en anledning liksom. Alltså det finns ju, det blir ju jättefint, men det finns ju absolut marknad för annat också.
Ja, men jag vill ändå tro det. Och det är ju, jag märkte väl för första gången nu för typ en månad sedan bara, att, för jag har ju gillat det här murriga och mörka och så. Och jag har ju sett lite bilder från mina första fotograferingar där det var så. Det var liksom mycket mörkare och dramatiskt på liksom kontraster och sådär. Men så var det så kul, för då var det en mamma jag fotat, eller som jag skulle fota, och var så här alltid informerad för att ja, nu är det ju december vi ska fota typ, eller vad det nu är, och det kommer inte bli, det kommer inte bli som i juni på en sommaräng, bara för att sätta rätt eller liksom förväntningar.
Precis.
Och då var det just att hon så här uttrycker att bara, ja men det spelar ingen roll. Jag vill ha ditt, jag gillar alltså oavsett om det är mulet eller så, jag vill ha ditt uttryck. Exakt. Och det var så kul att bara, oh it's working! Det är liksom att det börjar gå åt det hållet. Sen så tror jag det kommer fortfarande vara en lång väg att liksom fler ska vilja ha det på lika mycket som man har velat ha det andra. Men man måste börja någonstans.
Ja.
Så är det ju.
Jag tycker ändå det är ganska fort för mig. För jag kände att jag behöver ta bort utomhusfoto helt. För jag kände så här, jag var väldigt trött på att jobba kvällar.
Ja.
Jag kände verkligen så här, det är jättekul innan. Och det är jättekul under fotograferingen. Men när jag skulle åka hem sen, om vi hade varit på någon äng vid 11 på kvällen. Alltså jag kände mig ganska, det var ganska så här segt. För liksom, ofta fick jag åka en liten bit. Och det är klart man kan väl ringa någon kompis. Men det är ofta ganska sent på kvällen. Och man kanske kan göra det om man har många fotograferingar i veckan. Liksom. Hallå, det är
ja, men ens vardagsliv blir ju...
Verkligen. Och också så här på något sätt att... Jag tyckte också det blev jobbigt att ha kunder som förväntade sig motljus. För vi bor på Nordpolen.
Ja.
Nej, men så här, det är klart det är underbart när man väl får till det. Men jag hade några som blev riktigt, riktigt besvikna under fotograferingen för att solen gick i moln. Och då kände jag så här, men det här blir inte alls kul eller bra för min kund.
Nej.
Och då faller det väl säkert på mig att jag borde kanske visat upp mer mulna bilder också. Eller liksom, jag hade väl tryckt för hårt på det. Men de sakerna jag gjorde, och plus att jag började älska studiobilder, så det var ju också det. Men jag kände verkligen att det här, jag kände inte att det var hållbart för mig på något sätt. Även om jag kan se sådana bilder och bara känna wow. Och ibland när jag fotar typ mig och min familj för skojs skull, då är det ju typ så här, nu är det perfekt, nu går vi ut liksom, älskar det här ljuset. Men att ha det som jobb är ju en helt annan sak på något sätt.
Ja, det blir ju mer begränsat. Och sen är det ju så här, alltså, nu kan jag ibland liksom redigera in, inte att jag redigerar in som Photoshop där en del lägger in riktiga solar. Men även om jag har haft kanske
gyllene till det lite grann.
Precis, och fått in liksom dis från sidan eller någonting, så, så har jag ändå haft turen att mammor som jag har fotat som det varit mulet, som ändå varit så här bara, gud det blev ju så ändå liksom. Men det är väl mer att man vill åt lite rå, helt enkelt, kort och gott. Lite mer äkta på det naturliga. Men det är ju kul med alltså, så här, häftiga miljöer och allt det här också. Men att, som du säger, man får ta seget, och nu är det kul att det gick superbra för dig direkt, liksom, att det funkade. Men jag förstår också liksom, att man har kanske tanken något man vill göra, och det är ett läskigt steg att ta. Just
ja,
för att
gud, ja.
Alltså, man vet att här har jag en inkomst på de här bilderna, och nu ska jag bara kasta det. Liksom. Men,
Jo, jag slutade ju fota bröllopperiod också.
Ja.
Alltså, här, jag vill inte göra det där längre. Jag är ganska luststyrd som du hör.
Ja, men snälla, jag med. Jag tror kreatörer är det. Alltså,
Och på ett sätt kanske det är dumt. Alltså, egentligen borde man kanske så här, jag gör det som drar in pengar främst, och sen så kanske kreativiteten kommer med det, om man liksom tänker sitt företagande. Men så har det varit.
Ja, men och det är ju, jag tror också att om man, alltså om man gör saker som man tänker man borde göra, eller som alla andra gör, eller vad det är, man gör inte det man själv vill, som just kreatör, att det dödar så mycket med inspirationen. Och det kan man ju märka, har man haft flera fotograferingar i rad, även då kan jag känna att jag bara, nu börjar jag bli typ kreativt utmattad, för att man ska hela tiden, man måste ju inte tänka nytt hela tiden, men att man i alla fall får göra det man älskar gör ju att det blir betydligt enklare att vara kreativ och roligare.
Man har ju ändå väldigt många hattar som egenföretagande. Och om man ändå kan gå runt på liksom kreativt brinn. Det kan ju ta en väldigt långt ändå i det.
Ja. Mm. Gud ja. Mm.
Nu blir det reklam i Fotopodden. Om du överhuvudtaget är intresserad av design en hemsida men inte kan så mycket om kodning men vill ändå få till det snyggt, då kan jag varmt rekommendera Elementor Pro som är ett plugin som man kan använda till WordPress. Och med det så kan man dra och släppa element och man kan verkligen göra superfina hemsidor. Jag kan ingenting om kodning men jag har gjort hela min hemsida www.marieekblad.se i Elementor och jag håller faktiskt på att göra om Fotopoddens hemsida också. Och vad du än vill ha, om det är block med färger, om det är texter, om det är videos eller något annat, så är det bara att dra in det och redigera det så som du vill. Det andra som också är superbra är att man kan gå in i ett responsivt läge och se hur det ser ut från mobiltelefonen också. För de flesta surfar ju faktiskt från mobilen. Om du vill veta mer om detta så tycker jag att du ska gå in på www.fotopodden.se/elementor så kommer jag berätta allt om det där. Nu tillbaka till avsnittet. Hur kom du på då att du började dras till lite annat då?
För typ 2 år sedan så fotade jag en mamma i just till exempel jeans och skjorta. Där var det som jag bara så här, oh, this was nice. Så där började. Och så fotade jag sen, alltså jag la ut frågan om att fota lite avklätt. Så på den vägen var det först. Och sen också för att, alltså så här, jag brinner ju för kvinnofrågor och inkludering och det här. Och då kände jag att jag vill också visa upp det på det sättet. Och att jag älskar ju att visa upp kvinnan som stark. Och att vara stark måste inte vara att hon ser bitchig ut typ på bilden. Utan för mig kan det vara att hon ser lugn och trygg ut. Det är för mig en styrka. Så det här naturliga uttrycket vill jag verkligen skulle få mer plats i fotorna. Och på den vägen var det väl att jag så här, jag märkte när jag redigerade att när jag liksom guidade att jag hade en annan bild i huvudet mot vart jag ville, mot vad det var från början liksom. Och det blev mycket också för att jag började fota par mer. Och så jag jobbar med par, var jag så här, varför fotar jag inte på samma sätt moderskap? För med par så är det ju jättemycket att man jobbar med rörelse, med actions, med känsla hela tiden. Så här, varför jobbar jag inte på samma sätt med moderskap när jag älskar det uttrycket, men hur kan jag få det uttryck även i när det bara är en person? För det är ju enklare när det är 2, för då kan ju de integrera med varandra liksom. Men nu blir det ju mycket mer fokus att jag fokuserar på relationen mellan mamman och bebis till exempel, för att hon ska ha någon att integrera med, om du förstår vad jag menar.
Ja, men absolut. Jag kan nästan tycka det är lite roligt så här när jag känner med mig själv att så här, nu är någon sorts förändring på gång här. Då kan jag nästan bli så här, men åh nej Maria, vad ska du nu hitta på? Exakt. För det börjar ofta med att jag så här, går inte och är lite missnöjd och sur typ. Och bara, vad är det nu då? Ja. Får man väl se började med produktfotografering, så det var väl bra då.
Men också så här att man, det är väl den här konstanta, alltså men det är ju så här, vad heter det? När man är entreprenör. Det här att man har svårt att landa, alltså att man hela tiden har en känsla av att man måste göra nya grejer. Och det är ju någonting jag får jobba mycket med, att det är okej att ha en vanlig månad utan nya projekt. Det är okej att inte göra nya grejer. Och då kan man ju lätt känna den här rastlösa känslan. Att nu är det inte mycket som händer och att det skulle på något sätt vara dåligt i företaget. Men att köra liksom 120% året om, det är ju inte hållbart.
Nej.
Och då kommer man ju bli kreativt utmattad också. Så.
Precis.
Jag tror det var Linda Eliasson som pratade om just det här med årets cykel och hur, om man tittar på naturen, hur det kommer liksom, man går ner i energi mot vinterhalvåret, det blir mörkare och att vi som människor också kan behöva göra det, att inte leverera lika mycket utan ta tid att vila och reflektera för att sen när ljus kommer och allting börjar liksom, då kan man börja med nya projekt och sådär. Det fastnade hos mig.
Ja, jag tycker det kan vara väldigt så här viktig tid när det är lite lågsäsong. Dels att man är ordentligt ledig över julen och nyår. Och verkligen så drar ur kontakten.
Ja, exakt.
Kasta nyckeln till studion. Nej. Men också att sen där under januari så kan det ju vara lite lugnare för många. Oavsett var man fotar. Mm. Men att man då också passar på så här. Fippla lite med sin hemsida, uppdatera lite bilder, ta lite nya kort på sig själv, beställa visningsexemplar. Alltså det här lite där baksidejobbet. Det kan jag tycka är väldigt härligt.
Men det är mysigt.
Ja, för jag får ibland skälla mina kompisar för att jag kan sitta och redigera typ min hemsida på kvällen om jag är ensam hemma eller sådär. Men jag kan tycka det är så kul att pyssla med sånt som gör, det hör ju till företaget, men det är ingen som förväntar sig. Det finns ingen på andra sidan som efterfrågar det av mig. Utan jag gör det bara för skoj skull. Designa någonting eller fixar eller så.
Ja, nej, men, och att man tillåter sig också kanske att ha så här... dels att bara koppla bort, såklart. Mm. Men även det här att ha egna projekt. Att så här... Om man bara gör jobb hela tiden. Så visst, det, för en del kanske det funkar. Men att jag tror det är bra också att tillåta sig ha lite egna projekt. Där man bara gör det prestigelöst och för sig själv.
Du menar fotoprojekt?
Mm. Ja, men så här, eller något, det kanske är ett skaparprojekt eller något. Ja. Men alltså någonting som man gör för sin egna skull och inte bara för att leverera till någon på andra sidan.
Mm. Det är roligt, varenda fotograf jag har med i den här podden pratar om det.
Ja, det är så.
Alla jag pratar med har ändå så. Alltså det spelar ingen roll om det är naturfotografer eller vilka det än är. Alltså vad man än fotar så känns som att man behöver ha något som är... bara sitt för skojs skull.
Ja, men jag tror det är jätteviktigt. Och det är ju, man får typ sånt som man kanske vill testa eller prova. Det är ju sånt som gör också att man, alltså att man ut, så här, kan då börja väva in det i sitt skapande. Det är ju liksom, jag startade projekt Gaia som jag kallade det. Och Gaia är ju mot jord, så det har ju varit mycket att, ja men liksom body acceptance handlar det mycket om. Och med mamma, kropp och allt. Och den blev ju någonting som sen, att jag bara, men gud, det här är ju det jag verkligen vill rikta mig mot. Så det kan ju också vara att det föder någonting som du sen kanske väver in också i ditt varumärke och företag och så.
Mm. Jag tycker också att det är så himla bra att ha lite olika projekt för att man kan mentalt studsa lite mellan olika. Till exempel, om det känns lite trögt på bokningsfronten, då kanske jag mentalt är mer lite så här, jag håller på med en YouTube-video eller om man kanske känner att man har haft lite kämpig vecka i studion, då kanske man säger men jag håller på med fotopodden eller och sen så när företaget flyter på, då kanske man riktar blicken mer mot det. Jag tycker det har hjälpt mig väldigt mycket genom åren faktiskt, och även när jag haft anställning vid sidan av, då har ju fotandet snarare blivit liksom det som man så här sitter och tänker på lite för att tänka på.
Se fram extra emot liksom.
Nej, men att det är bara att ha lite olika rum i sitt kreativa på något sätt har jag tyckt varit jättebra.
Ja, och olika, för det har ju du också, just det här att ha olika ben i företaget.
Verkligen.
Så det är ju också att det är roligt för det blir variation. Så YouTube som du säger att du har podden, du har studion och så kanske kurs. Alltså det blir mycket olika ben att stå på.
Mm, verkligen. Och det tänker jag på något sätt, det vill jag nästan rekommendera fler. För jag tycker så många pratar om att det är viktigt att vara supernischad. Men jag känner ju mer på att jag... Nej, det är inte som att jag fotar vad som helst, men... Till exempel nu att lägga till produktfoto och företagsfoto. Det tycker jag känns så himla bra. För att då har man ju så här ett ben som är privatperson och ett som är företagsfoto. Går det lite sämre på det ena så kanske det går lite bättre på det andra.
Det här med att nischa sig kan ju också vara en sån sak som jag tror... Alltså att en del tänker nischa att det måste vara... Alltså jag menar så här, jag kan vara... Säg att mitt koncept handlar om det är mångfald då. Till exempel inkludering, att någon skulle ha det. Men det kan man ju inkludera i företagsfoto. Det kan man inkludera i bröllop. Alltså så här, man kan fortfarande vara nischad utan att det ska bara vara hundar man fotar, till exempel. Så man kan ju väva in sitt varumärke fortfarande i olika genrer, eller vad vi ska kalla det.
Och jag tänker också att det kanske är lite för lite i Sverige för att så här, enbart fota en enda sak om man verkligen vill ha ett företag som går runt och man har en ordentlig lön. Jag tänker det finns ju många nyfödfotografer och så i USA till exempel som så här, jag fotar bara nyfödd. Men det känns som det finns en lite större kunder att fånga upp där på något sätt.
Mm.
Större orter och mer folk helt enkelt.
Ja, det är ju, alltså jag är så här både och i den frågan. När jag började körde jag bara gravid. Det var ju liksom, jag visade bara gravidfoto. Vilket gjorde att, och det var ju en tanke med det. För jag ville visa att jag är expert på gravidfoto.
Exakt, precis.
Så det kan ju vara också en fördel så sätt att man kommer in på min sida och ser. Ja, men hon fotar inte allt möjligt. Hon är verkligen expert på det här. Och att man då får mer förtroende. Men sen så, just med nisch att... Jag tänker att som nisch att det är, ja, men som jag var inne på nyss, att det måste inte vara en inriktning alltid. Utan att ditt varumärke kan vara så pass stark att du ska kunna ha andra inriktningar också. Och att det fortfarande ska synas att ja, men, den där bilden har Maria tagit, den där bilden har. Alltså just för att
ja, men, just, ja.
Det är så tydligt i de andra delarna också, liksom, inte bara inriktningen.
Men du har ju mentorskap för andra fotografer.
Yes.
Ser du någon så här röd tråd som så här, nyare fotografer kämpar med eller något som är vanligt återkommande som folk frågar om eller sådär?
Ja, absolut. Jag håller ju, ja, men dels som du säger, mentorskap men även många workshops. Och återkommande är ju alltid den här tron på sig själv, att den inte finns. Så den brukar vara mycket att kämpa med. Och jag har ju, just för mentorskap så har jag ett, man får som ett kompendie kan man säga, som vi ska liksom gå igenom under vår tid tillsammans när man coachar. Och en del av det är, det börjar alltid med förutsättningar. Och där kan det vara att en del har som mål att jag vill jobba med det här, men kanske inte vet om man har förutsättningar för det. Och med det menar jag att jag kan ta en som exempel, jag ser inga namn då, men, men hon ville jobba med, eller hon ville bli bröllopsfotograf. Och det är ju så här kul, roligt, vi kör. Men då måste vi också kolla på förutsättningar för det. Och börjar man se då att okej, men hennes partner var ofta bortrest. Så hon kunde vara flera veckor i sträck ensam med barnen hemma.
Ja.
Vilket innebar även helger och det kan bli svårt att hålla, alltså, och det var just på somrarna, så då var det att kunna jobba bara typ vinterhalvåret dessutom. Ja. Och kollar man då förutsättningar, att man får liksom vara snäll mot sig själv också någonstans och titta att okej, men vill man bli bröllopsfotograf eller vill man bli vad det nu är, hur ser mitt liv ut och hur vill jag att min vardag ska vara? Du kom ju själv på att men jag vill inte jobba 11 på kvällen, jag vill jobba vardagar. Okej, men då kan jag inte visa upp golden hour-bilder, utan då behöver jag visa det jag vill sälja. Så det här är väl liksom så här liten reality check att man behöver göra bland annat. Hur vill du jobba och passa det för det? Eller hur ska du då i så fall göra ditt koncept så att det passar för det sättet du vill jobba?
Ja, men verkligen.
Så det är väl... Det kan det väl vara en stor grej. Och även då hitta sitt varför. Det är något som pratar jättemycket om. Och jag kan tipsa, om man inte har sett den, Simon Sinek. Han har ett TED-talk som handlar om, och även en bok som är Start with Why. Så rekommenderar att se den om man är fotograf och inte funderat på sitt varför kanske i företagandet. Så går han igenom, så ger de flesta en väldigt så här reality check att shit, ja men det här måste jag figure out vad jag har liksom för varför.
Vad har du för varför då, om man får fråga?
För mig så är det, jag har olika delar. Men främst så är det, ja men så här, time is now har blivit mitt varför. Min pappa gick bort i cancer här för ett par år sedan. Och det blev ett jättestort varför för mig, att just med tid. Tid för, alltså dels att jag ska kunna ha en vardag. Tid för att föreviga andras tid. Tid att hjälpa kvinnliga företagare att göra det de älskar. Tid att jag ska göra det jag älskar. Så tid har verkligen blivit så här mitt varför. Och därmed också som Lina heter hon som gjorde min logga, är ett timglas. Så sätt att det är liksom ett timglas i det då. Så tid är mitt varför.
Ja, spännande.
Har du ett varför? För...
Ja,
men
jag tror att jag har när folk har pratat om sånt här, jag tror att jag har överkomplicerat det väldigt mycket. För jag tycker dels det handlar om det som vi alla pratar om, att man vill ge viktiga minnen till sin kund. Men sen också är det, jag har helt enkelt kommit fram till att det är bara såna enkla saker som att så här, jag vill kunna försörja mig och min familj. Jag vill kunna göra det jag älskar. Jag vill kunna jobba flexibelt. Jag vill kunna blomma med min kreativitet. Och sen så tänker jag att det får typ räcka så. För jag var ju så jätte... Jag tycker många har ett så här väldigt stort syfte på något sätt. Så här, jag har varit med om något svårt, så därför brinner jag för detta.
Mm.
Och så känner inte riktigt jag på något sätt, mer än att jag, så här, jag älskar företagande, jag älskar fotande. Och bilder och minnen är otroligt viktigt för mig. Och jag vet hur viktigt det är för alla andra.
Mm.
Och företagarlivet ger saker till mig och min familj.
Ja, och det kan man ju... Alltså man kan ju hitta ett varför i det också. Det måste ju inte vara en, alltså något tragiskt eller något som har hänt. Liksom, utan...
Nej, för det känns som att många har sådana drivkrafter. Som när man pratar om varför man vill göra något. Men... Ja, jag har haft svårt att relatera till det på något sätt.
Ja, men det, alltså, sen kan man ju ha olika drivkrafter i ett företag. Men när man pratar om så här, varför, så är det ju liksom ur ett varumärkesperspektiv. Varför finns företaget? Alltså varför finns mitt varumärke? Och att det, liksom ens kunder ska liksom... Jag känner så också och därför så bokar jag. Och det är liksom, det är inte alla som har det och det går skitbra ändå. Men just att det blir mycket enklare i kommunikation. Det blir mycket enklare för kunder att relatera till ett varumärke om man har ett tydligt varför. Liksom. Och det kan ju vara så här, frihet kanske är då ett slags varför. Att så här, jag vill ha frihet i en vardag och sen så liksom växer det fram hur det här varföret kopplas även för dina kunder liksom.
Men som parentes vill jag också bara säga till de som lyssnar eller tittar att det är inte så att det inte har hänt större eller svåra saker i mitt liv. Det är ju som alla andras liv. Ja. Det är bara att det ser mer som skräp.
Nej, men det kan ju också vara så här att det är inte någonting som har det har inte påverkat kanske dig i företags, alltså så att du kanske inte är det som du kopplar till ditt varför.
Nej,
alltså,
precis. Så. Nej, exakt, utan det är mer andra saker.
Ja.
Men verkligen. Jag har ju en Facebookgrupp och en Instagram för fotopodden där jag lagt ut att vi ska podda. Och jag har ju fått in en hel del frågor här. Ska vi se.
Oh lord. Kommer jag bli grillad?
Det är roligt som sagt, för du är en väldigt önskad gäst. Jag tycker det är jättekul att ha det här.
Det är sjukt, alltså jag kan inte fatta det. Men det är ju
jättekul. Men det är väldigt kul när du har en egen podd, att det fortfarande finns... saker som jag kan luska fram.
Ja, alltså man borde tröttat på den här rösten vid det här laget.
Då är den som undrar, vad använder du för objektiv när du fotar ute?
Mycket, eller det beror nog på vilken typ av fotografi det är, men jag gillar min 35, så jag har en Sigma 35 som 1,4. Den tycker jag hjälper till för det här berättande delen. Jag gillar ju att få med alltså mycket vyer och sådär också. Så 35-an tycker jag är väldigt mysig. Och efter det så är det väl 50 som jag tycker är mysig att ha för parfotograferingar och sådär. För då behöver jag inte byta objektiv eller så, utan då kör jag bara den en hel fotografering. Liksom. Och det är också Sigma 1,4.
Så är det en som skriver här, undrar, hur gör du för att hitta bra fotoplatser? Jag älskar dina bilder.
Ja, tack snälla. Jag åker mycket bil. Jag, alltså så här, tips man kan skicka med. Dels kan man ju kolla på kartor eller Google Maps och se vart det finns naturområden. Det är väl det första. Och inte åka på stora vägar. För där ser man inte så mycket bra fotoplatser, utan åk ut på småvägar, åk runt på liksom grusvägar verkligen. Så på den vägen. Du kan fråga, nu har inte jag gjort det, men man kan fråga i kanske så här Facebookgrupper. Finns det någon bonde som har något fält, eller finns det, alltså bara för att se möjligheter, eller på sin Instagram. Och sedan... För mig, så här, vad är en bra fotoplats? Det är väl inte heller förr var jag så himla mycket att det måste vara alla mina blomfält jag har liksom. Mm. Men så nu har det ju, är det kanske inte bara blommor jag fotar vid längre. Mm. Men att ljuset kommer från rätt håll. Det har väl blivit det som är viktigast för mig. Jag vill inte att det ska vara med byggnader i mina bilder. Nej, det ska inte vara med liksom, soptunnor och sådär. Utan att rent fint. Och att man kan röra sig. För så fort det är att okej, här kan jag inte röra mig. Då blir det samma sorts bilder i hela galleriet. Liksom.
Mm, just det. Jag tycker det är roligt för jag känner lite att i början när jag fotade ut det mycket. Då var typ min tanke att så här, nu har jag den här platsen här blir bra bilder på. Och den platsen. Men ju längre man fotar desto mer inser man att det kanske inte är platsen just det hänger på. Utan det handlar om hur du hanterar kameran och ljuset. Och det finns ju så många platser som kan bli jättefina på bild.
Ja. Mm. Ja, men och att på något sätt en enkel backdrop kan vara enklare att jobba med ibland. Och som skapar som kan skapa hur vackra foton som helst. Och att som du säger, det är inte det det hänger på. Sen är det självklart, alltså, jag älskar blommor. Jag tycker det är så mysigt. Mm. Men att jag älskar också berg. Jag älskar också råa klippor. Alltså att rent enkelt, det är väl det som är. Att det inte ska vara en stökig miljö, utan en väldigt clean miljö. Och då tycker jag man kommer långt.
Just det. Ska vi se. Och sen så är det en som skriver här. Jag skulle vilja börja fota gravidbilder men har inte möjlighet att köpa in massa gravidklänningar nu i början. Vad har du för tips kring det?
Först och främst är det så här, är det liksom att du vill ha gravidklänningar för det är en del av ditt koncept? Mm. Eller är det för att du ser alla andra gör det? Annars så, alltså så här, det beror helt och hållet på vilket koncept man vill skapa. Man måste inte ha gravidklänningar. Det är skitsnyggt att ha. Alltså min lånegarderob består av mina trasiga jeans, skinnbyxor, jeansjacka. Jag har sånt också. Men är det så att jag vill ha gravidklänningar och erbjuda mina kunder, så finns, alltså Kappahl kan ha fint. De har jättefina så här enkla bomullsklänningar. Lindex, Ellos, det finns till bra priser. Kolla mellandagsrean, det lär komma massvis. Så kan man ha det. Sen vissa fotografer kan ju ha att de hyr ut, om det är så. Kommer min katt.
En liten tjockis.
Ja, så emotion. Det jag tänker också är, jag kan ibland se den här frågan komma upp i olika grupper på olika ställen och sådär. Jag kan verkligen förstå att man tycker det är väldigt fint att man vill ha det. Men jag håller med dig om att man kanske ska tänka igenom så här. Ska jag ha det här för att jag ser andra ha det? Eller för att det är något som gör att... Eller är det för något... Eller för att jag tror att det här kommer leda till att jag får bokningar. För det är verkligen inget man behöver i början. Och ibland kan jag nästan bli lite beklämd över när man ser i så här säljgrupper, så här nyare fotografer som har köpt svindyra klänningar, antagligen för privata pengar. Och sen så kanske man kommer på efter ett tag att man inte vill fota längre eller sådär. Så
exakt.
Jag hade nästan rekommenderat att man börjar fota med något som inte är gravidklänningar. Nu är det jättelätt för mig att säga som inte alls har gjort så.
Nej, men jag är alltså
glashus. Men,
nej, men jag är just att hitta eller så här, utforska kan man väl säga sitt koncept, alltså vad det är man vill fota. Är det så att man bara, men jag vill verkligen bli renodlad bohemiska vitfotografer och jag ska ha bohemiska klänningar och sådär, och man är helt bestämt sig på det, men i så fall så kan man ju kanske investera i en klänning, och det är ju Mie Stilio finns ju som har
jättefina.
Som ändå är bra pris och sådär.
Ja, jag har många därifrån som jag använder hela tiden i studion.
Ja, ja, men samma.
Och jag tänker också, man kan ju börja med att köpa typ en och se om kunderna vill ha den eller så, eller kanske två. Och att man inte känner att man behöver köpa massor innan det ens blir lönsamt. För att det är ändå det som på något sätt är det viktiga, att man får igång liksom ekonomin i företaget. Ja. Det är ju som vilken plånbok som helst.
Ja, och att det hänger inte på en klänning i slutändan. Sen är det klart att det är fint att ha och att allt det här. Men att du kan ha en... Alltså jag har en klänning från H&M som är superfin. Gud, vart är den här från? H&M. Alltså det måste inte vara en klänning för 12 000 från Reclamation Company. Gud. Alltså det kan vara från H&M. Liksom.
Egentligen är det ju helt sjuka summor. Alltså 12 000, och några som jag har här bredvid mig,
ja.
Så här 4 000 kronor styck. Nu har jag ju fotat med dem sen, vadå, 2020.
Ja.
Så, och tatt, alltså jag har ju tjänat igen de pengarna, men det är ju stört egentligen.
Ja. Nej, men alltså det är ju same. Jag har ju en Reclamation till exempel och sådär. Mm. Och jag älskar dem, jag tycker det är så fint, jag tycker om konceptet och allt det här. Mm. Men det går ju att hitta liknande för bättre pris liksom.
Mm. Sen så till exempel Linda Lundqvist som är en fotograf som jag, gravidfotograf, hon är lite mer bohemisk stil och sådär. Hon syr ju mycket själv också, ja, gör alltså, jättefina grejer. Så kan man det så är det ju toppen.
Mm. Verkligen. Mm. Det finns mycket... Kan man det? Kör! Jag kan inte det.
Så det är en som undrar här. Vad är dina bästa tips för att bygga ett bra och starkt varumärke?
Gud, jag kommer låta astråkig. Men jag tycker ju att hitta ett varför.
Mm-hmm.
Tycker jag är jätteviktigt i den... Alltså någonting som man kan ha som folk kan relatera till gör att det blir mycket enklare.
Mm.
Jag tar som exempel när jag startade, som sagt, började med kvinnosäker gravidfotograf. Mina inlägg handlade inte om liksom kamera, det handlade inte om foto eller sådär, utan det handlade om, jag skrev mycket om kvinnofrågor. Så jag kunde skriva om löneglapp, jag kunde prata om obalanser i vardagen mellan kvinnor och män och så här. Alltså det här har ingenting med foto att göra alls, men via det kunde jag få kunder för att de kände att, men du brinner för samma sak som jag brinner. Så just det, att ett bra varumärke, då handlar det inte bara om bilder, utan att folk känner att de känner igen sig i dig. Så ett varför kan hjälpa till mycket i början, och det är någonting som kan utvecklas med tiden också. Målkund. Såklart. Det är uttjatat kanske, men väldigt vanligt och återkommande är att man inte vet vem man pratar till. Många fotografer kanske lägger upp reels som är riktade mot andra fotografer till exempel. För att, ja, men jag relaterar till det här och jag tycker det är kul. Bara, ja, men vem är det du vill rikta dig mot? Ja, men det är ju inte fotografer, utan det är ju mammor som ska relatera då kanske till ditt innehåll, eller brudpar som ska känna att de får hjälp av det. Så veta vem man pratar till. Och man kan göra övningar där man verkligen så här går ner till, vad har du för intressen? Vart bor personen och sådär. Men rent krasst så ser jag att man ska se vilken person och vara ärlig i vem det är man har som målkund. Just det, här är också en annan grej att säg att någon har, jag vill fota high-end bröllop. Det är liksom, jag vill ha high-end, om det inte så låter som att säga high-end. men att man vill ha, jag vill fota lyxiga slottsbröllop, säger vi. Jättekul, kör. Hur är din målkund? Och så beskriver man sig själv. Ja. Det är väldigt vanligt, man beskriver sig själv som målkund oftast. Okej, men hade du haft ett sånt här bröllop? Absolut inte, det har jag inte råd med. Nej, men då kan du inte ha dig själv som en målkund. Utan man måste verkligen vara ärlig med, vem är det jag riktar mig mot? Vem är det som jag pratar till? Och inte tänka att personen alltid... Är det så att man riktar sig mot den som är själv? Absolut. Men om det är så att man har en viss typ av kund man vill ha. Att man är ärlig med sig själv, hur den personen faktiskt är. Liksom.
Just det. Och jag tänker också... Det är viktigt att tänka igenom det, för det är lätt att tänka så här. Det är inte alltid de man kanske spontant tänker sig är de som liksom handlar bäst eller blir ens bästa kunder, märker man ju hur länge man håller på. Att det, ja, det är lätt att tänka typ att så här, de här gillar de här bilderna eller de här, men jag har flera andra kunder som är liksom väldigt stadiga och väldigt återkommande, jättetrevliga och investerar mycket i sina bilder och så. Så man ska inte gå vilse i det där heller på något sätt.
Nej, och det kan ju vara lurigt. Särskilt om man aldrig har liksom ens kanske tänkt på vad en målkund är.
Nej.
Men det är väldigt nyttigt att ha med sig. Och sedan skulle jag säga att vara återkommande, eller vad ska man säga, i sitt varumärke. Att man ska känna att när jag får ett mejl eller när jag går in på hemsidan eller sociala medier, mm. att man ska känna att ens varumärke syns i alla delar av olika kanaler. Liksom.
Mm, just det. Och sen tänker jag också, du kan ju mer om varumärken än vad jag kan kanske, men jag kan säga till er som lyssnar och tittar att jag blir galen när jag ska leta fotografer till den här podden ibland på folk som inte visar sig överhuvudtaget på sina sociala medier eller på sin hemsida, som liksom gömmer sig bakom sina bilder och inte delar det, för man vill ändå se vem du är också, inte bara för att man är en potentiell poddgäst, utan även om man ska...
anledningen.
Men även om man ska boka någon så vill man ändå ha ett ansikte på det här.
Ja, herregud, om det skulle vara så här, hej, jag ska låta min nyfödd bli fotad hos dig, då vill jag ju veta vem är det som kommer hålla i min bebis, liksom. Det är ju...
Ja, ja men verkligen. Ja, och men det är väldigt, väldigt vanligt faktiskt. Mer förekommande än vad man tror, trots att alla tjatar om det i sina utbildningar. Så ja... Det kan man ju fundera på om det är något som man ska steppa upp.
Ja, och det är ju alltså, ha någon bild på hemsidan, på Instagram, försök liksom, ja, men om du inte har vart sjätte, vart sjunde, försök i alla fall vart tionde inlägg, alltså i alla fall så att man kan komma in och se vem är det som är här liksom.
Verkligen. Ja, men jätteroligt Nadja. Om man vill hitta dig och dina bilder på internet, vart går man då?
Så på nätet då, så är det ju By My Sony, och det är ju BY och så My Sony med I och Z. Så bymysony.com och sedan så By My Sony på Instagram är det.
Just det. Och jag såg att du och Anna, som också har varit gäst här i podden, eller lite längre bak, ni skulle ha en workshop i gravidfoto.
Ja, alltså det skulle bli så kul.
När kommer den vara?
Den kommer vara i april.
Just det, men då kan de som lyssnar fortfarande gå in och anmäla sig till den då, om man vill.
Ja, men precis. Vi har typ en plats kvar, så det börjar bli väldigt full.
Ja, spring.
Men det är moderskapsfoto, och även här blir det ju varumärke och företagande som vi kommer gå igenom för moderskapsfotografer.
Just ja. Jättespännande. Ja. Och den kan man hitta på din hemsida också, eller?
Den är faktiskt på Annas.
Annas
har vi satt den. Vi har länk i våra profiler nu på Instagram, så där kan man komma åt den.
Ja. Ja, men jättekul. Tack för att jag fick låna dig då.
Tack för att jag fick vara här, kära du. Det var så kul.
Hej då, alla lyssnare.
Hej.